jag spinner vidare lite kring, fast jag går bakvägen. För vi har alldeles nyss firat påsken och då vet vi vad som skedde. Det är ju faktiskt vår största högtid egentligen. Långt större än julen. Det var där segern. Påsken känner vi till och jag går inte in så mycket på det, för det är levande för de flesta av oss nu. Det skedde ju någon gång när Jesus var så där runt 33, kanske 34 år. Om man tror, jag säger inte att det är så. Jag fladdrar alltid på tider och så där, för att det är så mycket läror som säger det ena efter det andra. Det är inte så viktigt hur gammal han var. Det viktiga var ju vad han gjorde och vad han är. I varje fall så, hur såg det ut innan för Jesus? Alltså han hade ju förberetts för den här tiden. Den här sista vandringen, den här sista plågorna när han ska dömas oskyldig av romaren som representerar världens makter och korsfästas. Det klarar man ju inte hur som helst. Och Jesus var lika mycket människa som vi är. Fast han var dessutom Gud, det är inte vi. Så han klarade av det där ändå. Och då var det Getsemane som Jesus förbereddes för den här sista biten i hans uppdrag här på jorden. Det var Getsemane. Och den som Jesus hade att kämpa mot eller för då, det var faktiskt Fadern i himlen. Det var en viljekamp. Och den slutade med att Jesus sa: ske inte min vilja, utan din vilja. Det var slutändan. Men det var en väldigt hård kamp. För Jesus förstod ju vad som skulle ske. Och vem går in i det frivilligt? Men han gjorde ju det, för så stor var hans kärlek till oss. Så han visste att det här måste fullbordas. Och man måste plågas till dött som han gjorde. Så var det faktiskt. Det kanske inte var i första hand för vår skull. Det kanske var för att vara lydig Fadern också. Så det blir bieffekter, men det vill jag lämna där hem. Det står faktiskt skrivet att Herren han förlåter sina våra synder för sin skull. Ja, bra. Då slipper vi hamna i tacksamhetsskuld då. Då kan vi få fri i vår tacksamhet istället till han. Nåväl, det här var förberedelse inför sista biten då. Och Gud har varit med hela tiden. De första 12 åren då hade Gud sett till att han föddes hos rätt folk. Sen vet vi ingenting vad som hände Jesus. Det är bara en liten antydning och det står i Lukas evangelium. Hur var de här 18 åren, alltså från att han var 12 år? Det finns det beskrivet när han var i templet och var väldigt duktig i skrifterna och så. Och sen är det 18 år då ungefär innan han kommer ut till den offentliga biten av tjänsten då. Då när han döps av Johannes döparen. Det är ett steg som jag hoppar över. Jag ska komma till nästa steg sen. Men om man tittar då i Lukas evangeliet, då finns det en liten antydan i Lukas evangeliet 2 och vers 52. Det här skrivs då efter att Jesus har varit i templet och har kommit tillbaka till Nasaret med sina föräldrar igen. Och det enda som står om Jesus under de här 18 åren, det står det så här: och Jesus växte till i vishet, i ålder och välbehag inför Gud och människor. Och jag har läst mycket spekulationer så här, den här subläror av alla möjliga sorter. Alltså människor själva skapar läror utanför sina spekulationer. För att de ska skapa alla möjliga konstiga läror. För att lära oss, vad gjorde Jesus under de här 18 åren då? Ja, men det nämner inte Bibeln. Och jag har lärt mig det. Jag försöker tänka så barnsligt enkelt. Att om det inte står i Bibeln, då behöver vi egentligen inte veta mer. Det känner vi till. Sen blir det så här att Jesus dyker upp och så går han då till Johannes döparen. Och så blir han döpt då i ett omvändelsedop. Märkligt. Jesus behöver nog ingen omvändelse. Men han lät det ske ändå. Därför att det skulle ske. Det var omvändelsedopet som Johannes gjorde då. Sen efter det. Det där jag tänkte spetsa in mig lite mer på här. I Jesus förberedelse. För den del av tjänsten innan han kom in i korsfästelsen. Och då kan man ställa sig frågan, hur förberedde fadern Jesus? För lärjungarna skulle undervisas, han skulle göra underverk, han skulle undervisa om himmelriket, han skulle göra mycket på en 3 år här i Jesus. Många skulle helas och läkas. Och han förbereddes för den delen av tjänsten. Det var inte toppen i tjänsten så att säga, men det var vägen. Och då står det i Lukas evangeliet 4:e kapitlet. Det här händer alltså efter Jesu dop. Då blir Jesus uppfylld av den heliga ande, står det. Första versen. Jag läser direkt ifrån skriften här. I Jesu namn. Uppfylld av den heliga ande återvände Jesus från Jordan och fördes av anden omkring i öknen. Den frestades av djävulen i 40 dagar. Under de dagarna åt han ingenting. Och när de var förbi blev han hungrig. Då sa djävulen till honom, är du Guds son så befall den här stenen att bli bröd. Jesus svarade honom, det står skrivet, människan lever inte bara av bröd. Då förde djävulen honom högt upp och visade honom för ett ögonblick alla riken i världen och sa, dessa rikens hela makt och härlighet vill jag ge dig, ty åt mig har de överlämnats. Och jag ger den åt vem jag vill. Därför ska allt vara ditt om du tillber mig. Jesus svarade, det står skrivet, Herren din Gud ska du tillbe. Och endast honom ska du tjäna. Sen förde djävulen honom till Jerusalem och ställde honom till på tempelmurens utsprång och sa till honom, är du Guds son så kasta dig ner härifrån. Det står skrivet, han ska befalla sina änglar att skydda dig. Och de ska bära dig på händerna så att du inte stöter din fot mot någon sten. Jesus svarade, det är sagt, du ska inte fresta Herren din Gud. När djävulen hade frestat honom på alla sätt lämnade han honom för en tid. I andens kraft vände Jesus tillbaka till Galileen. Och ryktet om honom gick ut i hela trakten däromkring. Han undervisade i deras synagogor och blev prisad av alla. Så kom han till Nazaret, där han hade vuxit upp. Vi stannade där en stund. I den här fasen så förbereds Jesus en del av sin tjänst. Och då är det djävulen som är motparten. Jag vet att i Getsemane så var det Gud. Gud är nog ingen motpart. Men det kan vara skillnad på vår vilja och Guds vilja. Och det fick Jesus göra. Här var det andra saker. Här var det lusten i första frestelsen. För det här var Guds vilja att det skulle ske så här. Uppfylld av den heliga ande. Det var ju anden som drev honom in i det här. Vi ska inte gå in i det här av egen kraft ens. För sen fastade han alltså i 40 dygn ut i öknen. Och han var nog ganska ensam, för ut i öknen träffar man inte mycket folk. Och vem ska man prata och surra med där? Det fanns inga mobiltelefoner eller någonting annat då. Så man är nog ganska utlämnad. Och när hungern kommer och törsten kommer, ja men det är det då inte. Att börja tänka, åh vad är mina behov? När djävulen då slutligen kom efter 40 dagar, det är klart att Jesus var väldigt hungrig. Och då kan man tänka sig att Jesus var lätt motiverad. Och det var inte så onda saker som djävulen försökte lura Jesus med. Utan det var ganska goda, självklara saker kan man tycka. Och då har inte ätit i 40 dygn. Vem kan säga att du gör något fel om du gör de stenarna till bröd? Djävulen hade kunnat vinna på flera sätt här, men han gjorde inte det. Djävulen hade varit nöjd om Jesus hade lytt honom en enda gång. Men Jesus var benfast i det där. Du ska inte leva av bröd allenast, utan allt som utgår från Guds mun, står det väl va? Det var första frestelsen. Vad hade hänt? Vad försökte djävulen egentligen? Han säger så här, du har stora förmågor, du har stor kapacitet, du kan jättemycket, använd det för du är hungrig. Och hungern, det är ett naturligt behov. Ta hand om dig själv, se till att du får lite mat. Annars orkar du inte. Alltså det är svårt att stå emot en sån frestelse. För det är inga ont, tycker man. Men när det kommer från djävulen, då är det ont hur gott det än ser ut. För hade han använt sin förmåga, andliga förmåga, till att göra sten till bröd, då har han bedrivit trolldom. Men när du använder andlig utrustning i andras tjänst än Guds, då är det trolldom. Och den frestelsen gick inte Jesus på här. För det fanns många bottnar i den här frestelsen. Sen kommer Jesus med att jag äger hela världen, säger Jesus. Eller djävulen då. Och jag kan ju tro liksom att Jesus, han var väldigt seriös i sitt uppdrag. Och ville han att hela världen skulle komma till tro, det tror jag säkert. Och här kommer djävulen och erbjuder han hela världen. Och då kan man ju tänka sig så här. Alltså i hela världen finns det mycket. Det finns fina hus och bilar och det finns pengar och guld. Och, det finns mycket på den här jorden som kan locka folk. Och här vart han erbjuden hela världen. Men kanske Gud, han kanske inte var så lockad av sådana saker. Men tänk om han kunde få haft sånt inflytande. Han fick alla positioner, regeringar och allting. Han skulle ju nå allihop med evangelium, skulle man kunna tycka. Jag skulle få svårt inför en sån frestelse. För jag skulle bara se, och vilka möjligheter som det finns. Om du tillber mig, säger han. Det är kravet. Annars strunt in. Men naturligtvis, det gick inte Jesus på. Det skulle då Jesus svara hela tiden med Guds ord. Han går aldrig inom politik med den onde. Det står skrivet, Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du tjäna. Det var hans svar. Så då var den frestelsen över. Sen kommer nästa grej. Som också skulle vara svårt för oss människor. Nämligen när djävulen tar honom till tempelmuren. Ställer honom längst upp där och det är ganska högt. Kastar man ner för där så kanske man avlider. Och så säger han så här, kasta dig ut härifrån. För fadern som älskar dig, inte kommer han låta dig gå sönder. Han kommer sända änglar och då får du dala lite snyggt ner så här inför folk. Ja, varför försökte den onde med en sån grej då? Ja, det här var ju området, skaffa dig uppmärksamhet. Gör dig lite märkvärdig. Låt det få vara lite marknadsfört. För tänk vad folk kommer att lyssna på det sen. Men Jesus gick inte på det. Det var skolan som Jesus gick i. Bibelskolan kan man säga som han gick i. Märkligt. Och man kan tänka sig så här att. Jag vet vi har ju bibelskolor och ledarutbildningar och allting. Och det tror jag kan vara gott jättemycket. Jag säger ingenting om det. Men jag hoppas att det är de som är kallade av Gud som är där. Och inte någon annan. Ibland får jag känslan av att kanske några skulle åka hem igen och några andra skulle vara där istället. För att är man inte kallad av Gud, det spelar ingen roll hur man blir undervisad. Man kommer inte kunna tjäna Gud ändå. Han har skapat oss för de specifika sakerna. Vi ska hjälpa varandra att hitta rätt. Då blir det bra. Det här var Guds skola. Jesus behövde väl inte undervisas i skrifterna direkt. Han kunde dem ju. Han var ju skrifterna. Så det var ju inte så allvarligt. Det kunde väl han. Men ändå, frestelserna. Han märkte hela tiden, Jesus säger, det här är inte Gud som talar. Alltså följer han inte. För då är det någonting annat. Är inte Gud som talar. Efter det här. Det står också, det står inte i Lukas evangeliet, men på ett annat ställe så står det att efter det här, då kom änglarna och betjänade Jesus. Han hade stått igenom frestelserna, då skickade Gud änglarna från himlen och vart betjänad där. Så vi får inte vara med om sånt så mycket, men tänk vad häftigt om vi kunde få bli betjänad av änglarna. Nu pratar jag inte så mycket om änglarna, för de ska vi inte tillbe, men de finns ju. De finns ju i Guds tjänst, inte i vår tjänst. Men i Guds tjänst finns de och åstadkommer en hel del. De kom dit och betjänade Jesus och gav honom att äta. Så det ordnar sig. Han behövde inte lita på någonting annat än Herren själv. Och då var det ju bröd som inte hade hämtats på någon bra bageri på jorden förmodligen. Jag tror inte att någon ängel far till Olssons bageri och köper någonting först. För jag tror att de har med sig den från himlen. Och hur det smakade skulle vara otroligt att smaka en sån brödbit. Du som är bagare, Jan, sånt bröd tror jag inte du klarar av att baka. Men du är nästan där i varje fall, ibland. Ja väl. Det här var alltså förberedelse för hans tjänst. Efter det här så går Jesus då fylld av andens kraft, står den här plötsligt. Först leddes han av anden ut på frestas. Efter frestelsen han var fylld av andens kraft. Så nu hade det blivit någonting mer här. Så då skulle Jesus alltså gå in i ännu mer i sin tjänst, kan man säga. Och då fortsätter det vi lämnar förut. Lukas evangeliet, fjärde kapitlet och 14 versen. I andens kraft vände Jesus tillbaka till Galileen. Och ryktet om honom gick ut i hela trakten där omkring. Han undervisade deras synagogor och blev prisad av alla. Så kom han till Nazaret där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han till synagogen som han brukade. Och han reste sig för att läsa ur skriften. En man räckte honom profeten Jesaja bokrulle. När han öppnade den fann han det ställe där det står skrivet: Herrens ande är över mig, för han har smort mig, till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge dem betryckta frihet och predika ett nådens år från honom. Sen rullade han ihop bokrullen, räckte den till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina ögon fästa på honom. Då började han tala till dem. Idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Men alla vittnade mot honom och häpnade över de nådens ord som utgick från hans mun. Och de frågade: är inte han Josefs son? Så han till dem: utan tvekan kommer ni att vända detta ordspråk mot mig. Läkare, bota dig själv och säga: vi har hört allt som hände i Kapernaum. Gör det också här i din hemstad. Och han fortsätter: amen, säger ingen profet blir erkänd i sin hemstad. Jag säger er sanningen. Det fanns många änkor i Israel på Elias tid, då himlen var tillsluten i 3 år och 6 månader. Och det kom en stor hungersnöd över hela landet. Ändå blev inte Elias sänd till någon av dem, utan bara till en änka i Sarepta, i Sidons land. Och fastän det fanns många spetälska i Israel på profeten Elisas tid, blev ingen av dem renad, utan endast Naaman från Syrien. Alla i synagogan blev ursinniga när de hörde detta. De reste sig upp och drev honom ut ur staden och förde honom ända fram till branten av det berg som deras stad var byggd på och ville störta ner honom. Men han gick rakt genom folkhopen och vandrade vidare. Alltså, Jesus har först varit ute i öknen och han har fostrats och tränats upp av fadern i himlen att vara lydig. Hur lockande det än är, vad den onde kan komma och säga, hur vettigt det än verkar. Det kan till och med komma bud som man kan tänka sig att det skulle jag kunna ha i min fortsatta uppdrag här på jorden. Han sa nej till det ändå på olika sätt. Sen kom han in i Nazaret. På söndagen eller på sabbaten eller lördag förresten. Och så går han in i samlingen som de har och så öppnar skriftrullen. Och han var ju myndig så han fick ju läsa ur skrifterna han också. Fantastiskt, Jesus fick läsa om sig själv. Och så läser han just det stället. Och det är Jesaja bokrulle. Det är Jesaja som har blivit smord till det här. Jesus säger inget annat än så: Herrens ande är över mig. Han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har bekänt mig för att ropa och ut frihet för de fångna och syn för de blinda. För att ge dem betryckta frihet och predika ett nådens år från Herren. Sen rullade han ihop bokrullen, räckte den till tjänaren och satte sig. Alla i synagogen hade sina ögon på honom. Tänk er, här har han gått och citera Jesajas profetia. Och så sätter han sig ner och säger ingenting. Alla till, men vad ska han säga med det här då? Då kommer det någon utläggning eller någonting. Och så reser han sig och säger: idag har detta gått i uppfyllelse. Ingen hade kunnat vänta sig något så. Men Jesus, han vet. När Jesaja då har smorts av Herrens ande. Nåväl, i andens kraft så gick ju Jesus in i Nazaret. Det var anden som förde ut honom i öknen för att frestas och förberedas för tjänsten. Och det här var ju sättet som han deklarerar. Alltså det är hela tiden anden i alla grejer här. Och det finns bara en helig ande. Finns inte flera. Samma ande gjorde så här. Samma ande som hade smort Jesaja ett antal hundra år innan. Till vad då? Ja, till att predika glädjens budskap för de fattiga. Och när Jesus reser sig upp och säger så här: idag har det gått och uppfyllelse. Då går han och säger så här: det är jag som är glädjens budskap till de fattiga. Och han säger också så här: han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna. Och då säger Jesus egentligen: det är jag som är friheten för de fångna. Det går ju uppfyllelse profetian. Det är jag. Det är ingen teori, det är jag. Men vem kan tro att friheten ser ut som en människa? Ja, det vet jag, men det är sant. Han har sett, han har, och syn för de blinda. Och då säger Jesus: det är jag. Inte Janne Johansson, inte den jag. Det är Jesus, jag. Jesus säger så: jag är synen för de blinda. Jesus Kristus är synen för de blinda. Och vi vet att han helade sådana som var fysiskt blind. Men framförallt så har han ju väckt upp ögonen på mig och många andra. Att man ibland kan få förstå skrifterna så pass att man åtminstone fattar att man behöver bli frälst. Så visst har man väl fått syn. Innan var man ju helt blind. Förstod man ju inget. Och för att ge dem betryckta frihet, då säger Jesus det: jag är friheten åt de betryckta. Det är ganska tufft att gå och ställa sig och säga så i en synagoga som är väldigt noga med lagen och skrifterna. Sen står det en person här helt plötsligt som de känner som snickarsonen. Och så säger han plötsligt: jag är friheten för de betryckta. Alltså jag förstår mycket väl omgivningen. Det är klart att man kastar ut en sån kar. Han stör ju bara gudstjänsten. Och predika ett nådens år från Herren. Och samma sak säger han där: jag är detta nådens år från Herren. Det är ganska långt år skulle jag vilja påstå. Ni vet att vi kallar den här tiden som vi lever i för nådens tid. Och där tror jag var KG Larsson som undervisade mig en gång. Vad är nådens tid? Ja, det är den tid som Herren fortfarande låter sig finnas. Och den lever vi. Alltså säger Jesus det: jag är detta nådens år. Och det var ett långt år, det ska vara glad för. Det är bara mer som folk som har kommit till himlen tacka över det. Vi går och väntar på att Herren ska komma tillbaka också. Men han får gärna dröja många år till. Finns det fler att rädda för evigheten? Ja, vi får väl utstå lidandet här nere då. För det kanske fler människor blir räddade. Vi ska inte tänka jag. Nej, vi är redskap till denna person som var så fräck. Men han var ju sanningen själv. Han kunde ju inte ljuga och det här var sant. Men tänker du göra det i det sammanhanget? För grabben, eller förlåt Jesus, han var ju grabb en gång när han växte upp. Och de visste ju om det, de här varenda en. De har ju sett han leka med sina egna barn. De har ju sett han hålla på spika och latcha och busa han också, som alla andra. Han är ingen annan än dem. Och så säger han: och Jesaja som han såg så upp till: jag är glädjens budskap. Jag är uppfyllelsen av denna profetia. Vad sa du? Ja, precis. Då blir det nog mycket. För när de lagbundna förstår. Och det är klart, de är satt och vaka över ordet och lagen. Judarna är bra på det. De är en styrnackat folk, säger Gud. Och den styrnackelsen, det behövs om att man ska kunna bevara ordet. Med sånt lidande som de har haft i alla årtusenden. Så visst måste det vara styrnackat folk. Men alltså när då sanningen kommer till dem som de har väntat på, så råkar det vara en av granngrabbarna. Vad tänker man då? Alltså tänker själv. Hur reagerar man som människa? Det är bara omöjligt att ta till sig. För ni vet, hur känns det inte för oss många så här när vi tror så lätt på Guds stora verk. När vi hör talas om dem i Sydamerika eller Afrika eller Kina eller någonting, då tror vi jättemycket. Men att det skulle hända samma sak här. Ja, nu kan det ju hända även om inte vi tror. Så det hänger ju inte på tron. Men jag vet inte hur många gånger jag har blivit så. Om man varit sjuk länge så vill man bli frisk. Och då får man höra om helanden precis överallt. Utom precis där jag är. Tänk om man fick uppleva det där själv då. Ja, jag tror ju att Gud vill sånt. För att det är sant. Han kan faktiskt det. Men det sker ju när hans tid är inne. Vi kan inte trolla fram något sånt. Utan när Gud vill så blir det. Och jag tror att han håller oss vid liv fram till den punkten också. För på något vis så ska även vårt lidande ha ett gott syfte. För Herren Gud är den gode guden. Han kan inte annat än godhet Gud. Han är det. Och när annat än godhet ska göras, då måste de mörkets krafter vara med. Men Gud, det är inte hans väsen, det går inte. Och han har all makt som finns i himlen på jord. Så allt som sker ligger på ett eller annat sätt under hans kontroll. Även om vi lider, så gör det det. För han har all makt. Om Jesus säger så här att han har kommit för att predika eller ropa ut frihet för de fångna. Ja, jag har varit med om det. Jag kan vittna om att det är sant. Det var Jesus som ropade ut friheten. Kom ut ur ditt fängelse. Mitt fängelse, det var alkoholismen. Sen har jag varit andra fängelsen efteråt. Och Herren har kallat, kom ut ur fängelset. Och då har jag funnit så här att när den ropet kommer så är det sant. Det är öppet och det är bara att gå. Hindren är borta. Men det är inte säkert man vill. Så visst, viljan måste vara med. Men nu hänger det inte på viljan. Det hänger på att Gud kallar ut en först. Men vill jag inte, då kommer jag sitta kvar. För att ibland så kan friheten skrämma. Jag vet, när jag var på behandlingshem för missbrukare, så var jag så småningom utskriven. Inte för att jag var misskött med, utan av hänsyn till mig. Nickade och föreslådde så att det går så bra för dig, så nu får du inte vara kvar längre. Bli hospitaliserad. Du kommer att bli van vid det här livet. Och då kommer du inte klara av resten sen. Och så där kan det bli om vi har varit bunden i någonting under lång tid. Även om dörrarna öppnas och det är fritt att gå ut, så kan vi ha blivit så trygg med vårt fängelse så att vi ändå inte går ut. Men om det är så att vi skulle gå ut, om någon vän kommer att släpa vägen ut i friheten, då kommer jag bara upptäcka den fantastiska våren och heliga solen och det levande livet som finns där ute. Och det livet kommer att ta tag i och fylla med. Kanske jag då får gå i andens kraft. Inte min kraft. I andens kraft. När vi då går i andens kraft, då händer det som inte vi kan. Då händer det. Vad vill jag säga med det här då? Jo, jag vill säga så här. Det finns mycket förslag på vad vi borde göra ibland. Mycket idéer. Allting är inte från Gud. På något vis så ska vi försöka lära oss den här läxan som Jesus fick lära så här. Och kunna förstå, det här är djävulen som talar. Och han säger ju inget ont här egentligen. Han kommer växa, verkar som att han ska komma med en massa möjligheter och tips. Som ska bli bra för mig. Men Jesus genomskådar det. Det låter bra det där, säger Jesus. Eller säger han inte, men han genomskådar det. Men det där är inte Guds röst. bort. Det är vad jag vill säga med det. Det är viktigt det vi gör, men vi ska veta om att vi människor, vi är utsatt för antingen Gud eller också de onda krafterna. Och vi är, kan man säga, en uppsamlare av olika saker. Ni vet att vår hjärna och idéer och tankar, har någon av er vågat tänkt tanken någon gång, vad är en tanke? Det finns lite tips i Bibeln på vad det kan vara. Vi vet ju att vi tänker, men vad är en tanke för någonting då? Ja, jag ska bara påstå än så länge. Vi har inte tid för djupa saker nu. En tanke, det kan komma från olika källor, det vet vi. Vi kan ha implanterad tanke från uppväxten. Det brukar vi kalla uppfostran. Och det var nog rätt för gott. Men har man haft dålig uppväxt, då bär man med sig dålig. Ja, det var en dålig tanke. Det hörde jag. Då bär man med sig sånt. Så det kommer liksom från mina föräldrar. Alltså hur vet jag att lampa? Jag tror att det var det första ord jag sa om mamma berättade. Lampa. Men hur vet jag att det där ska heta lampa? Det kan ju heta häst lika väl. Men alltså, någon har lärt mig att det där ska heta lampa. Och då tror jag ju på det. Och då, ja förlåt Jonna. Men då vet jag ju det liksom, att om jag ska bli begripen så kommer jag kalla det för lampa. Det vet ni, högarna håller på. Så visst, det kommer någonstans från början. Och sen när vi är vuxen, då utsätts vi mängder av olika information hit och dit. Vi bara pumpas och bombarderas ständigt med budskap. Hur jag borde tänka, tycka, känna och allting. Så det är frågan om vad som egentligen kommer från oss. För om inte någon har satt in det i oss på något vis, så skulle vi nog inte ha den där tanken. Men lika fullt kan det finnas tankar som kommer från oss. För vi drar ju slutsatser själva och sånt där. Och vår känsla där och med. Men i allt detta så finns det en möjlighet att utskilja rösten. För går vi hela vägen, då kommer vi bara hitta två källor. Jag är mottagare. Det är jag. Så jag är ingen källa. Jag behöver inte räkna in mig där. Då finns det bara två. Mörkret eller Herren. Och då går det att sära ut det där. Kanske inte på en gång, men man lär sig. Guds röst och djävulens röst, de låter minsann inte likadant. Och de landar inte på samma ställe heller. För den onde, han vill oftast motivera vårt kött. Alltså hitta någonting som lockar vårt kött. Det är inte Gud särskilt intresserad av. För han vill helst korsfästa vårt kött. Utan han vill tala till sig själv, Gud. Alltså den del av gudomen som bor i oss, som vi kallar för helig ande. Så Gud, han vill tala till sig själv. Och då får han förmodligen det svar han vill ha. Så det finns de här två källorna. Och det finns stor anledning för oss att fundera på det där ibland. Kommer detta verkligen från Gud? Det är inte bara för att det känns bra eller ser bra ut. Det kan faktiskt vara fel källa ändå. Det är den ena biten. Det jag inte gick in så mycket på nu, det är den andra biten. Det nästa steg i Jesu förberedelse i olika steg så här som han skulle gå. Då han var i Getsemane. Då var det på nytt en ensam kamp. Det är liksom väldigt mycket avskildhet i det här. Och då stod matchen mot fadern själv. Och där så slutar med, ske inte min vilja, utan ske din vilja. Därför är vi frälst. Om då Jesus visar oss vikten att inte hävda vår egen vilja. Att inte kämpa för alla våra egna idéer. Ja, då har han visat oss en bra väg att gå. För om vi tar bort vår vilja. Ja, vems vilja blir kvar då? Det kanske blir Guds. Om vi tar bort våra egna idéer, tankar, impulser och så. Det blir någonting kvar hos oss ändå. Chansen ökar att det är det som är Gud som då får råda istället. Men för att Jesus hade lärt sig att skilja det här. Därför är vi frälst. Och idag är vi på väg till himlen. Och det stämmer så väl som Lennart läste här. För att ingen ska kunna berömma sig. Ingen. Inte någon. Jesus har gjort hela jobbet klart. Fullständigt. Det finns ingenting att lägga till det. Ni ska akta er för de här lärarna som säger att Ni är frälsta av nåd, men det där männet, det där finstilta extra villkoret, glöm det. För nåden är fullständig. Det är bättre att vi erkänner en gång: jag behöver inga villkor, för att jag är en syndare som behöver Jesus. Därför är jag frälst. Hans nåd gäller för mig, punkt slut. Ska jag hålla på med andra villkor, så blir det min egen rättfärdighet jag kämpar för. Men nu stödjer jag mig istället på Kristi rättfärdighet. Och kränk den som vill, om det går. Försök att hitta något fel på Jesu rättfärdighet. Det är det han också har givit oss. Och som en fri gåva. Så nu är vi, ligger vi väl till. Och sen vill jag bara påpeka resten, att hur mycket blir inte så blir möjligt. Jag menar, ju mer vi kan lämna bort av oss själva, vänd ryggen till oss själva, och desto mer öka vår chans att utföra underverk om det skulle behövas. Nu lockar inte jag med underverk, men det som Herren vill ska ske, det är det vi vill vara med på. Men ska vi släpa på oss själv hela tiden, då tror jag att vägen blir lång för oss. Och varför ska vi göra det? Då jaget är en avgud enligt Paulus, och då köttet är korsfäst enligt ordet, varför ska vi släpa på oss själva? Det är ett besvär. Alltså, jag säger inte för att jag är fri. Jag har också ett ego som ska vara med ibland. Men jag har en hälst på korset. Ja, det finns med där. Men liksom när det är med då någon gång ibland, så okej, det är ingenting man längtar efter. Då får man liksom ta emot förkrosselsen och förlåtelsen istället. Och för varje gång det här fula egot dyker fram, så kommer ju Gud och gör någonting. Det får sig en liten törn varenda gång. Till slut så orkar den inte sticka fram sitt fula nylle. Eller nog givet mig nåden och tala fel ibland, för då blir det så glad. Nåväl, det här var vad jag fick här för att förmedla till er. Och jag sammantaget skulle jag bara vilja säga att, alltså, tänk mer på Jesus i de här dagarna. Be mer till Jesus. När du läser skrifterna, sök mer om Jesus. Det kommer att hända mycket saker på vår jord som kan skrämma oss ganska mycket. Nej, det är tid då att vi rotar oss djupare in i Jesus. Vi ska inte ut någonting i utkanten och testa hur långt vi kan gå ut innan vi faller ner över kanten. Men gå in mot centrum istället. Gå in mot korset, Kristus. Det är där vi hör hemma. Det är där Gud Fadern blir glad om vi är. Och då ska vi helst stå på knä. Där ska vi vara mer och mer och mer. Sen kommer det att braka och stöka till och bli konstigheter på denna planet och jord. Men det behöver vi inte få oss att tappa fattningen. Bara vi är vid korset. Men ska vi vara där ute i världen, ja, då gör vi det valet. Och vi kommer att rasa tillsammans med den. Det är bara så. Men Herren har inte tänkt så för oss. Han har frälst oss därför att han älskar oss. Och han vill ha oss hela vägen hem in i evigheten. Där ska vi vara, varenda en av oss. Jesus kommer snart. Och när han kommer, då är det en strålande härlighet han kommer med. I ett enda nu och en enda stund så besegras alla mörkersmakter. Tänk, det är mycket det. Tänk alla de här som krigar och slåss och mördar. Tänk alla de här krafterna som får människor till precis vad som helst. Alltså, han behöver bara komma hit och säga sitt ord. Då är deras plats i under jorden. Och så upprättas tusenårsriket då. Då ska vi leva här. Men kan det fan, om vi är kvar här då, så kommer vi nog vara kvar här på jorden i så fall. Men tänk, hur är det att leva där inte något ont finns? Vi kan inte ens föreställa oss det. Vi har aldrig varit med om det någon gång. När alla våra behov är tillgodosedd jämt. Hur kan vi? Vi har ingen aning om hur det kan vara. Jag såg en gång en bild på en liten flicka som satt så här och klappade ett stort lejon. Jag tänkte, det där är inte möjligt. Men det är det. Det står till och med skrivet så i Bibeln. Att i de tiderna så ska rovdjuren, ja, de ska vara som, ja, äta gräs. Vi ska alltså kunna klappa dem och ha ganska kul med dem. Även om de är hemska lejon. Och vi har det framför oss. Det är stora tider, det är heliga tider. Men nu har vi den här vandringen kvar. Det var en del av Guds ord här idag. Jag skulle vilja säga att vi försöker komma ihåg den här kvällen lite extra. För det har gått ut, jag tror det har gått ut en del hälsningar. Det som har sagts här till kanske flera stycken. Det har känts att det var någonting mer här ikväll. Och det samlade budskapet här, för det var samma där jag fick liksom en förberedelse för sista tiderna. Vi ska dit. Ja, det är helt rätt. Jag tror jag låg också rätt. Ja, det får väl någon annan bekräfta, men jag skulle inte ha sagt det där, för Gud är ute och styrka oss. Att bli styrkt, då bär vi inte med oss något skräp. Kraften ska räcka hela vägen. Men jag tror att vi slutar här. Det känns ganska bra. Det blir mycket ord här också.